Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Shoe Dog är Phil Knights memoar om hur Nike växte fram ur ett litet och osäkert importföretag Blue Ribbon Sports till ett av världens mest kända varumärken. Boken är både en företagshistoria och en personlig berättelse om en entreprenör som länge levde med osäker ekonomi, ständiga leveransproblem och hård konkurrens. Den passar bäst som facklitterär memoar, där fokus ligger på att visa hur beslut faktiskt fattas när kapitalet är knappt och framtiden oklar. Istället för att presentera en prydlig framgångsmanual beskriver Knight en rörig verklighet med misstag, konflikter, improvisation och tur. Det gör boken särskilt intressant för läsare som vill förstå hur ett starkt varumärke byggs över tid, hur ledarskap kan fungera i en liten och lojal kärngrupp och hur mycket av affärsutveckling som formas av timing och omständigheter. Samtidigt ger den en ovanligt öppen inblick i Nikes tidiga historia och i de villkor som präglade amerikanskt entreprenörskap under 1960- och 70-talen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Phil Knights idé blev Blue Ribbon Sports och sedan Nike. Bokens första stora tema är hur en ganska enkel idé växte till ett företag med global räckvidd. Knight utgår från sin fascination för japanska löparskor och försöker bygga en affär kring import och försäljning i USA. Det viktiga här är att framgången inte börjar med en färdig strategi utan med nyfikenhet, kontaktarbete och vilja att testa något osäkert. Blue Ribbon Sports blir en mellanform där han och hans medarbetare lär sig genom att sälja, förhandla och överleva från månad till månad. När Nike senare uppstår visar boken hur ett varumärke kan födas ur juridiska och affärsmässiga förändringar lika mycket som ur kreativ planering. Det ger en tydlig bild av hur många företag först är praktiska lösningar och först senare blir tydliga identiteter. I svensk näringslivshistoria har liknande förflyttningar ofta skett när små handelsföretag har vuxit till starka industrivarianter. Men här skildras processen i en amerikansk, mer kaotisk startupmiljö. För det andra, kassabrist som ständig verklighet i ett ungt tillväxtföretag. Ett annat centralt tema är kapitalbristen. Boken återkommer gång på gång till att företaget nästan aldrig har tillräckligt med pengar, vilket gör att varje leverans, varje bankkontakt och varje ny order blir en riskfråga. Knight visar att tillväxt inte automatiskt betyder stabilitet. Tvärtom kan snabb försäljning skapa ännu större press om rörelsekapitalet är för litet. Det här är en av bokens mest konkreta affärslärdomar eftersom den förklarar varför många unga företag misslyckas trots att produkten säljer. Boken beskriver hur företaget gång på gång räddas av extern finansiering och av ovanliga lösningar när bankerna tvekar. Det ger läsaren en realistisk bild av hur sårbar en växande verksamhet kan vara, särskilt när den är beroende av import, lager och långa betalningstider. För svenska läsare blir detta lätt att känna igen från historien om små exportföretag och industriföretag som har vuxit försiktigt, men också sårbart, där kreditvillkor ofta har varit avgörande för fortsatt drift. För det tredje, det handhållna ledarskapet som gav medarbetarna stort ansvar. Boken är också en studie i ledarskap som bygger mer på förtroende än på detaljstyrning. Knight framstår inte som en klassisk kontrollinriktad chef, utan som någon som sätter riktningen och redan låter andra lösa mycket av det praktiska arbetet. Det betyder inte att han är passiv, men att han accepterar att bra idéer ofta kommer från medarbetare, inte bara från grundaren. Den här ledarstilen gör företaget mer flexibelt, särskilt i en miljö där ingen egentligen har full överblick över marknad, produktion eller distribution. Samtidigt visar memoaren att ett sådant ledarskap också har kostnader. När ansvar är utspritt blir relationer, lojalitet och självständighet extra viktiga och konflikter kan bli svårare att hantera. Just därför blir boken mer än en hyllning till entreprenörskap. Den visar hur en grundare kan skapa momentum utan att vilja vara mest synlig eller mest dominant. Det gör den särskilt intressant i jämförelse med många andra företagsböcker där ledarskap ofta framställs som mer metodiskt och kontrollerat. För det fjärde, varumärket och Swoosh blev den verkliga konkurrensfördelen. Ett av bokens starkaste teman är att Nike inte vann främst genom att ha den tekniskt bästa skon, utan genom att bygga ett laddat varumärke. Knight återkommer indirekt till att identitet, känsla och igenkänning blev viktigare än ren produktlogik. Swoosh, symbolen och namnet Nike blev centrala eftersom de gav produkterna en tydlig kulturell plats, inte bara en funktionell. Det här är viktigt eftersom det förklarar varför företaget kunde växa så kraftigt i en marknad där konkurrenter också kunde tillverka skor. En skog går att kopiera, men det är mycket svårare att kopiera associationer, lojalitet och status. Boken visar därför hur marknadsföring kan vara långsiktig värdeskapare, inte bara ett sätt att sälja mer på kort sikt. För svenska läsare finns här en tydlig parallell till hur starka nordiska varumärken inom design, mode och livsstil ofta bygger på enkel form men tydlig identitet. Nike blir i boken ett exempel på hur en symbol kan bli lika viktig som själva produkten. Slutligen tur, timing och uthållighet formade resultatet lika mycket som planering. Memoaren lägger stor vikt vid att mycket avgjordes av omständigheter som inte gick att kontrollera fullt ut. Nike framställer inte företagets utveckling som en rak följd av briljant planering utan som en kombination av envishet, felsteg, tillfälligheter och rätt läge i tiden. Nike hade nytta av att sneakers gradvis blev vardagsskor och av att kulturella förändringar gjorde sport och fritidsstil mer sammanflätade. Samtidigt kom företaget ofta nära katastrof innan nya lösningar dök upp. Det gör boken särskilt trovärdig eftersom den inte försöker skriva om historien till en enkel triumfberättelse. Istället visar den att uthållighet ibland handlar om att fortsätta trots att förutsättningarna är oklara. Det är också här boken skiljer sig från många mer polerade entreprenörsberättelser. Den accepterar att företagsbygge kan vara irrationellt, rörigt och långsamt, men ändå leda till något stort. För den som vill förstå hur verklig tillväxt ser ut är det här en av bokens mest värdefulla insikter. Sammanfattningsvis, Shoedog passar bäst för läsare som vill förstå entreprenörskap som det faktiskt ser ut när det inte är putsat och färdigt. Den är relevant för företagare, studenter inom ekonomi och ledarskap och för alla som är intresserade av hur ett starkt varumärke byggs under lång tid. Boken ger inte en enkel metod eller en tydlig steg-för-steg-modell, men den ger något ofta mer värdefullt, nämligen en ärlig bild av osäkerhet, kapitalbrist, kompromisser och uthållighet. Det praktiska värdet ligger i att läsaren får syn på vilka risker som följer med snabb tillväxt, hur viktigt det är att förstå kassaflöde och varför kultur och timing kan vara avgörande. Intellektuellt står boken ut genom sin ovanligt öppna ton, där grundaren inte försöker framställa sig själv som felfri. Jämfört med många andra affärsmemoarer är den mindre självhävdande och mer processinriktad. Den visar inte bara vad som lyckades, utan också hur nära misslyckandet hela tiden låg, och det är just det som gör den så minnesvärd. Om du vill stödja Norbert Leo Butz, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!